Välkommen till Det stora i det lilla med Eva och Eva. En resa i den inre och den yttre världen.
Och vi är
Eva Holmberg Tedert
och Eva Svede. Vad ska vi prata om idag, Eva?
Ja, i förra avsnittet då pratade vi bland annat om överlevare. Och idag ska vi prata om tillit. Så det jag funderar på då, det är det här, kan man vara överlevare utan att känna någon tillit?
Ja, jag tror ju inte det. Något uns av tillit för att överleva i längden behöver man. Jag tror vi behöver träna på vår tillit. Oberoende om vi bor i ett välbärgat och ordnat land som Sverige eller i ett land som har betydligt sämre ekonomiska och andra förutsättningar, så tror jag att tilliten är en av de mest grundläggande saker vi behöver träna på. Och då kan man ju fråga, vad är tillit då? Jag ser tillit som att det är både tillit till dig själv, dina egna förmågor, möjligheter, egenskaper, det du kan utveckla, självförtroende och självkänsla, men även tillit då till din omgivning, till de personer som du kanske är mer eller mindre beroende av, framförallt när du är barn. Då är du ju beroende av dina vårdnadshavare, oberoende av om det är dina biologiska föräldrar eller några andra. Egentligen består ju hela din uppväxt av att du utvecklar din självständighet, och du är helt beroende som ett litet barn av att bli lyft, av att få mat och allt sånt där. Och sen så tror jag att om man kan utveckla och få stöd i att utveckla sin tillit, så har man både en tillit till sin egen förmåga och till andras förmåga och möjligheten att jobba tillsammans med andra för att få bra saker gjorda och för att skapa ett samhälle. Och när man pratar då om tillit, varför behöver man den då? Jo, om jag inte känner att jag har ett förtroende för det jag själv kan göra, den jag själv är, eller ett förtroende för vad vi kan göra tillsammans och till andra människor, så kommer jag ju gå i någon slags ständig stress över att inte duga eller inte kunna skapa någonting, inte göra någonting, inte vara bra på min arbetsplats i skolan eller tillsammans med mina vänner. Får ett ständigt energitapp för att jag går och oroar mig eller går och funderar över hur jag ska duga och passa in.
Någonting som jag tyckte var jätteviktigt av det du sa här, det var ju framförallt det här tilliten, den tillit man har till sig själv, att man klarar av olika saker. Därför att om jag hamnar ju alltid i Nepal, så att säga då, och gör jämförelser och sådär, har lätt insedda skäl, och när jag ser då på tilliten till samhället som sådant, där det är ju alltså nära nog noll. Medan vi i Sverige har vi ju rätt hög tillit till samhället som sådant, liksom att det klarar saker, så att man kan känna att ja, men jag vet att det går ditt eller datt åt skogen, så kan jag få hjälp på Siles på olika sätt då. Och det här gör ju att i Nepal till exempel, då har man ju, måste man ha väldigt mycket större tillit till gruppen, till familjen, för att klara sig. Och det som jag förundras över, det är att så fruktansvärt många, särskilt kvinnor då, alltså de blir ju inlärda redan som barn att man inte klarar av några saker, utan det är ju en mansperson ofta som ska klara av saker, pappa eller storebror, ja, någon sån här. Och det som vi pratade om i förra avsnittet också, och som jag då tycker är så fantastiskt, det är att rätt många kvinnor då som har varit i oerhört utsatta situationer, tvingats till prostitution till exempel och varit på bordeller och så, att de ändå genom då till exempel de här organisationerna som hjälper dem, får då, ja, men man måste liksom omprogrammera sig på något vis. Du ska ha tillit till dig själv. Du måste lära dig att lita på din egen förmåga. Och då kan man bli en överlevare. Och därför då tyckte jag att det här du säger kring just tillit, att man själv klarar av saker, så är så jätteviktigt. Men sen finns det en annan sak som jag gärna skulle koppla det här till. Och det är också, vad betyder tilliten för den frihet som vi har? Och då tänker jag så här, alltså vi har både då friheten att kunna agera, veta att vi klarar av saker, knutet till det. Och sen tänker jag också den här friheten, på vilket sätt den måste kopplas till det egna ansvaret. Hur ser du på det? Kan man till exempel, kan man ha någon frihet utan ansvar? Och hur hänger det här ihop med tilliten? Nu blev det komplicerade och lite
det är många frågor.
Sådär. Ja, precis. Men frihet och tillit. Och frihet och ansvar.
Ska man vara lite filosofisk kan man ändå säga att att känna tillit till sig själv och till andra människor, det är en slags frihet.
Mm.
Det är inte en frihet att känna sig misstänksam mot andra. Att hela tiden behöva vara på sin vakt. Jag inser och jag vet, inte minst genom alla de personer jag har träffat för personligt stöd, att många är i miljöer där man har svårt att känna tillit.
Mm.
Därför att miljön känns osäker. Det kan ju naturligtvis både bero på den egna känslan och hur miljön ser ut. Men det spelar naturligtvis in. Samtidigt så om man kan träna på att hitta miljöer där man kan känna tillit, människor där man kan känna tillit, som man kan känna tillit till, och samtidigt också träna upp sin egen tillit till sin egen förmåga att jag duger och min förmåga att genomföra saker och göra det på mitt sätt, så tror jag man ökar friheten. Friheten betyder att du är inte helt beroende av alla tycker och tänker i alla situationer. Om A säger att något du gör är bra och B säger att det är dåligt, vem lyssnar du på? Lyssnar du på båda och känner dig förvirrad? Lyssnar du bara till den som passar dig bäst? Eller lyssnar du bara till den som egentligen säger saker som stärker din dåliga självkänsla och din dåliga tro på dig själv kanske? Hur kommer det sig att du har tillit till den ena eller andra personen? Den här egna inre kompassen är så otroligt viktig att utveckla. Och med den friheten som du kanske hittar då när du utvecklar din egen kompass, med den friheten följer också ett ansvar att hjälpa till att skapa bra miljö för andra. Så att de kan utveckla sin egen tillit till sig själv och till dig och sin egen frihet.
Det där är någonting som jag tycker har blivit svårare än någonsin idag. Vem ska man lita på egentligen? Och det här är som att bygga upp sin egen moraliska kompass. Att bygga upp så att man verkligen kan, alltså så man kan välja, så man har förstånd nog att se, ja men vänta, det här kan inte stämma för det här är orimligt. Det här är nog någonting som verkar tillförlitligt. Så just det här att kunna välja, vad ska jag tro på egentligen? Och det har ju blivit mer konspirationsteorier än någonsin som sprids överallt nu idag då. Och då funderar jag på, jag fick en sån här som jag tänkte på när jag läste, någon tog del liksom av olika saker som jag tänkte, jag undrar om det här är konspirationsteorier eller är det sanning? Vad ska jag tro på här? Och då tänkte jag på 1800-talet. Det är alltid intressant att backa, vad har hänt rent historiskt? När järnvägen började byggas i Sverige då kom det genast den här teorier om att det här kan inte vara bra, därför att människor klarar faktiskt inte av så här höga hastigheter. Det är skadligt för kroppen, för den mänskliga organismen, att färdas snabbare än vad man kan åka i häst och vagn. Eller vad man kan rida. Fortare än så är inte bra för människan. Och då fanns det ju faktiskt människor då som också förfäktade att, och spred då så här att det här är någonting som de styrande har hittat på. Det är någon som har ont uppsåt här då med den här järnbanan. Så det här ska man passa sig för. Och om man sätter det då liksom i perspektivet så tänker man, men det här är nog någonting mänskligt. Bara det att det har ökat väldigt mycket mer nu, inte minst med dagens möjligheter att sprida saker på ett helt annat sätt. Och då tänker man så här då, vad hade hänt om det här, alltså med hastigheten, människan kan inte färdas fortare, om det hade spridits via sociala medier? idag när vi har dessa enorma spridningsmöjligheter. Och vad betyder det här för vår tillit?
Ja, jag tänker så här att till exempel sociala medier och hela digitaliseringen. Det finns ju alltid två sidor av det här. Det ena är att det skapar otroligt mycket möjligheter. Men det sprider ju också väldigt mycket som vi inte vet om det stämmer eller är sant. Vi vet inte om det är en åsikt eller om det är fakta. Vi vet inte om det är någons egen övertygelse, vilket inte behöver vara fel. Eller om det är hur man har kommit fram till en slutsats. Det var på ett sätt enklare förr då, när det fanns bara några typer av medier och som kontrollerades på ett annat sätt. Men jag tycker också att möjligheterna finns här att faktiskt flera kan uttrycka sin åsikt. Och om vi anstränger oss lite, vi får inte vara för lata. Om vi anstränger oss lite så finns det faktiskt också med det här väldigt stora möjligheter att kontrollera saker. Om de stämmer eller inte. Man kan söka sig till flera källor. Förut hade vi kanske bara en källa. Mm. Man kan också skicka ut frågor i rymden så att säga genom sociala medier till exempel. Men vi kan också... Får inte glömma med att prata med varandra, se rimligheter, titta på vem är det egentligen som äger frågan, som har kunskap om det här. Och där kommer tilliten in. Har jag tillit till den här personen som har skrivit det här eller som är källan till det här? Så fortfarande handlar det på något sätt om tillit, men vi kanske måste vara lite mer duktiga på att kontrollera källorna.
Mm.
Inte bara säga, jag såg på nätet att... Mm. Och jag tror att det är väldigt lätt att det fastnar i huvudet bara vi har läst något, även om det verkar inte så rimligt alltid. Så att, men snabbheten gör också att vi kan kontrollera saker snabbare. Så att det är två sidor på myntet med sociala medier. Och det kan ju också sprida saker så snabbt så att vi drygt oberoende om det är sant eller falskt, eller om man överhuvudtaget inte vill sprida det kanske, även om det är sant, kan spridas väldigt snabbt. Och det kommer in mycket åsikter som det gäller att värja sig mot om man då är, känner sig utsatt av det här. Och då kan ju tilliten rubbas.
Mm. Jag tror just det här du säger kring att man lyssnar med flera personer, pratar med varandra. Och då handlar det ju väldigt mycket om vem man har tillit till. Det är ju en förtroendefråga väldigt mycket. Mm. Och det kan ju vara någon man känner, som man litar på som en omdömesgill person. Mm. Eller det kan vara någon som har specialkunskaper, en expert av något slag som man vet att ja, men den här personen, eller den här personen som företräder detta, kan vara företag, kan vara myndigheter, kan vara organisationer. Men just det här att det är någon som har hög, som har ett förtroendekapital. För det är ju det mycket det handlar om.
Mm. Jag tänker också den andra sidan är att lyssna inåt.
Mm.
Om det jag läser, ser, hör. Och det är egentligen som det var även förr i tiden. Men nu så är det mera, nu går det snabbare. Men det jag läser, ser, hör. Få veta på något sätt. Är det någonting som jag vill sprida vidare? Behöver jag göra det? Mm. Och om jag sprider vidare, vad är syftet med det?
Mm.
Vad får det för konsekvenser?
Mm.
Och man kan ju också fråga sig själv, är det något jag vill sprida för att göra någonting bra? Eller något jag vill sprida för att synas själv? Eller vad först?
Mm.
Vad är mitt eget syfte? Och här gäller det ju att skapa den här inre moraliska kompassen. Det är bara för att man läser och ser något så behöver det inte betyda att man ska sprida det vidare eller tycka något om det. Man kan låta det passera. Just om vi pratar, nu fastnar vi lätt i sociala medier, men om vi fastnar där. Vilka sociala medier ska jag välja? Eller nyhetskanaler. Mm. Samtidigt så kan jag också välja, om jag har en stark kompass, så kan jag också välja att följa väldigt många för att få olika åsikter. Men då behöver jag också sålla i mitt inre, vad är det som är, kan vara rimligt.
Mm. Ja, precis, för att man är ju inte alltid tvungen att tycka eller sprida allting eller ha åsikter om allting. Man kan ju också förbehålla sig att låta bli att ha åsikter ibland och låta bli att sprida saker.
Ja. Det finns många såna här tecken på saker som man kan också lära sig se, och även tekniska lösningar på att se om det är vem som sprider, om det verkar vederhäftigt och sånt här. Men det behöver inte vi gå in på. Det kan man söka sig till också om man vill själv. Men framförallt att utveckla sin egen fingertoppskänsla. Mm. Och i grund och botten och till slut så här är det ju här att utvecklas själv som person. Och utvecklar du själv din förmåga att se vad som är sant och rätt och bra för dig, så får du ju också kanske en högre form av tillit från andra.
Mm. Mm.
Att du ses som vederhäft och inte bara enbart att jag vet inte vad som händer, jag vågar inte lämna ett förtroende till den här personen, för den är så snabb att sprida det här.
Mm.
Nu kommer vi in på en liten avväg här, men det handlar i grund och botten om det här, om man själv vill vara en tillitsfull person och få, alltså både få tillit och ge tillit.
Mm. Mm.
Och jag kommer tänka på en sak till med det här med tillit. Om du har i grunden en tillit både till dig själv och andra människor, då bygger du också ett förtroende. Och det här ordet förtroende, när jag tittar på det, jag skriver just ner det här, så tänker jag på före någonting sker så tror du på det. Du har en tro i förväg på den här personen som du har en tillit till. Och det tycker jag är värt att fundera lite på.
Precis, och just det här, det jag tänker ibland, det är den här avvägningen mellan tilliten, att lita på det här, ja, men det här vet jag, det här är en vederhäftig person, eller det här är en organisation jag litar på. Och ibland det här också, men vänta nu, vad händer om vi bara tänker nytt i det här läget? Vad händer om vi struntar i de här ramarna? Och då kommer jag ju att tänka på det här också där. Har du också fått höra det där med att men nu du måste tänka utanför boxen? Och då brukar jag bli lite förvirrad och tänker oss här, men vänta, vad är det för box de pratar om egentligen?
Ja, jag jobbar ju väldigt mycket med uppfinnare och innovatörer, så att jag jobbar väldigt mycket utanför den där boxen, eller med personer också som gör det. Bland annat med personlig utveckling, just för att man ska kunna våga fortsätta utveckla sin idé. Även om den är utanför de givna boxarna och ramarna sen tidigare. Så att det är väl någonting vi måste prata om igen.
Ska vi ta det nästa gång och prata tänka utanför boxen? Vilken box?
Mm. Precis, vilken box? Då säger vi så. Hej då från oss den här gången.
Hej då!
Det var allt för idag. Välkomna att följa oss på vårt Instagram-konto. Ditt stora i det lilla.